Och då kanske de var kusiner då. Och Gustav Söderberg,
han var riksdagsman. Ja, de var ju kusiner. Ja. Nej, Gustav, nej, han var inte riksdagsman.
Nej, det var Samuel.
Det var Samuel som var det. Mm.
Och det är Barbro Jannegårds morfar då. Ja. Men Gustav och Samuel då, var de bröder?
Ja, nu kan inte jag svara på det.
Det tror jag inte. Jag kan inte svara på det heller.
Men sen på andra sidan har vi några...
Ja, det var ju det nya huset där som vi kallar för lärarbostad. Det låg i mitten på backen där. Det bodde ju då under min tid... Ja, det var väl byggt då när vi gick in Risbergska tiden där. När vi bodde där. För där mitt emot var det två låga hus. Väldigt låga. Och de hade ett potatisland där. Det kanske det är byggt senare då på 23, 24 eller 25. Jag vet ju fröken Tengman som hon hette. Fröken Jansson.
Ja, fru Tengman det blev sen.
Fröken Jansson hette då när hon kom hit. Mm. Hon flyttade ju in där. Mm. Det var bara en familj då. Liksom.
Ja.
Det var en stor vind uppe på bara. Mm.
Och sen då inredde de?
Uppe på, ja, ja senare ja. Vi gick ju i skolan för fröken Jansson vi.
Ja, det gjorde vi.
I tredje och fjärde klass. Mm. Så hon måste ju vara här när vi
24, 25
någonting. Ja. Så det var nog byggt just i den tiden. Mm. Det syns ju på den stilen. Nu är ju ett sånt där hus med brutet tak. Så men bredvid det huset då, längre ner, mitt emot Rasta, det är det röda huset som vi har jämt kallat för änkebostaden. Det var ju skänkt då till Klockar änkebostad. Så alla änkor som fick bo där då, som var änka efter en klockare då. Och det var ju Bergströms som bodde där då. Det är väl Hanna Solmans mor, om jag har rätt. Kommer du ihåg det?
Nej, jag vet inte var Hanna Solman var ifrån.
Ja, men hon var därifrån för att... Jag har ju sett där uppe på Gravst. Det är ju samma, det är nere på Fosbös.
Jaha, det. Mm.
Den bostaden var väl då upptagen då och den här... Ja, fru Elin då.
Mm.
Hon var väl för ung för att kunna få bo där. Han har ju inte varit här i Sundborn så många år, han och den här Eriksson.
Nej.
Ja, hon bodde väl kvar där. Hon Bergström då, vet du.
Ja.
Änkan efter Bergström då, vet du.
Så var väl upptagen då. Så,
ja.
Så därför fick hon bo i det här. Mm.
Så vet, mamma hon kände ju till det för att när hon, de gick ju i skolan här. Sen. Det Bergström var väl även skollärare på den tiden.
Ja, det var han. Det minns jag att faster brukar prata om.
Och han var ju före innan Gustav Hedström kom hit. Vet du.
Snart är vi framme vid kyrka.
Ja, vi har skolan, hade skolan på vänster sida då. Det är nuvarande prästgården ligger.
Ja, men inte skolan. Man tar lite längre bort än där prästgården ligger.
Jo, men det huset som vi kommer till näst, det är ju skolan. Mm. Det fanns ju ingen prästgård där.
Nej, på den tiden.
Nej. Mm. Den var ju byggd på 1800-talet.
Mm. Slutet.
Det var ju två skolsalar på nedre botten då. Så vi gick ju femman, en sal och sjätte i den.
Mm. Och så var det mellanskolan då, salen längst åt norr.
Ja, det var tredje och fjärde. Ja. Det var ju B-skola på den tiden.
Mm.
Och uppe på det...
Var slöjdsal?
Det var slöjdsal. Det har ju den fröken Gös bott då.
Mm.
Men då har de ju byggt en ny skola, vet du. Så hon flyttade ju upp till Kartbacken. Mm. Hon hade ju sina systrar med sig.
Mm.
Och då bodde de uppe i den där slöjdsalen. Det var ju bara två rum, de tre då. Och den där Kartbaskskolan var väl byggd någonting på 22-23. Mm. För den var ju ny när vi gick i småskolan.
Jaha, då är vi framme vid kyrkan nu då.
Ja, så har vi Klockegården till höger då.
Mm.
Där bodde ju skollärare Hedström. Så har vi kommunalsalen där då. där alla tillställningar var på den tiden.
Och biblioteket var där också.
Ja, biblioteket, ja. Och Hedström, han bodde på övre botten då. Mm. Det var väl på den tiden, det var väl föreläsningen, det var väl det mesta som var där uppe. Det.
I kommunalsalen, ja.
Det var ju så då att det kom ju alltid föreläsare och visa hur upp det kom vilden.
Ja. Det var ju det enda nöje vi hade det.
Fanns ingen bio här då? Nej. Inte någonting.
Det var intressant, det var fina föreläsningar.
Ja.
Och till och med busk Margit Jonsson har varit här och sjungit.
Ja, de var väl ute de här. Envall var ju här och höll för. Och sen Lunner minns vi väl.
Och Dolvitz.
Dolvitz,
han sjöng ju Fridas visor han.
Ja, det kommer jag ihåg.
Mm.
Så var det väl såna här forskningsresande som kom. Jag vet, vi var ju där och tittade på. En gång vet jag, det var en resande som har varit på, heter det Madagaskar, och visade bilder ifrån.
Mm.
Och även andra länder så där. Jag
hade ju ingen tv då heller.
Ja.
Ja, sen har vi väl en gård kvar då. Hoppa för kyrka.
Mm,
det är Sandsberg det.
Kanske du vet mer om medet än vad vi vet.
Ja, det var ju en syster då till min farfar som var gift med Fredrik Forsberg på Sandsberg.
Mm.
Så hon var ju mor då till Ernst.
Ja.
Och så hade de en son till då som hette August.
Jaha.
Men hon dog väl när de där pojkarna var rätt små.
Mm.
Så han blev änkeman då. Och han var väl rättare åt någon...
Lagervall
hette han som ägde det då, ja.
Ja.
Och det var väl liksom en storgård.
Ja.
Och hur han då kunde köpa det då efter den här Lagervall, det kanske är någon annan som vet.
Ja,
men sen fick han ju då, och de hade ju lagårdspiga och...
Ja.
Och sen i det här största, de bodde ju alltid liksom i den där lilla gården,
ja,
först då. Mm. Och i den här stora vita huset då, där hyrde ju Emmy Bågenholm på sin tid då.
Mm.
Hon som hade Bågenholms tapetseriaffär i Falun då, och hon var faste till
Karin Larsson.
Karin Larsson, ja. Henne minns jag ju mycket väl.
Ja, det gör jag också.
Filip Olsson bodde väl där innan han byggde?
De hyrde det på sommaren uppe på.
Ja.
För uppe på då var det väl inte så där riktigt varmborna.
Nej.
Utan det kunde de bara hyra ut till sommarbostad.
Mm.
Och sen så, och det var som sagt var Filip Olsson hyrde bland annat då.
Mm.
Säkert i flera år. Och sen byggde de det där stuga då nere vid Toftan sen.
Ja.
Jag vet då när vi bodde när Risbäs. Mamma och hon var ju ute och hjälpte till att baka. Hon var väl på Sandsberg ibland också. Annars så hade han liksom bagerstuga där mitt emot Helmer Sjöblom där han har nivån. Vån. Så där bakade de. Peter Stilla från Bäckänge var mycket med där och mamma.
Och Mina Rundström.
Mina Rundström, ja. Så vi pojkar sen då skulle vi naturligtvis... Var ute och springa med bakbullar då. De gjorde ju sådana där bärkakor som vi säger det. Och det var ju till, gå till grannarna då. Och dela ut det då. Det skulle ju vara så på den tiden. Då fick vi väl någon tioöring för vi kom då naturligtvis.
Ja, och det där betydde väl inte så mycket. För sen då när grannen bakade då fick man ju igen det där.
Ja, just det.
Det var ju bara det att det liksom vart att man kunde få färsk bröd lite längre tid.
Ja.
Nej, och det var ganska fantastiskt där på Sandsberg. Då bodde de ju i det där lilla stuga. Jag minns så väl hur det såg ut innan där är det stora brygghuset med två stora pannmure.
Ja.
Och hon kom ju dit då, Anna Stadig. Hon kom väl dit som lagårdspiga eller som husoläska då åt Fredrik. Men de gifta ju sig sen då.
Ja.
Och sen då Ernst gifta ju sig med Edith då. Jansson.
Ja.
Så att, och genom att vi var så att säga släkter. Mm. Så jämt när vi for till kyrka lämnade ju vi hästen på Sandsberg. Och vi var alltid inbjudna på körkaffe på Sandsberg.
Ja.
Och den här farmor då som alla, hon var ju kallad säkert farmor utav hela byn och aldrig var någon farmor. Det var ju en underbar människa.
Ja, snäll människa kommer jag ihåg.
Blid och välment och sa väl aldrig ett ont ord om någon.
Nej.
Utan det var verkligen fin människa.
Mm.
Ja, de bodde väl ihop liksom en hel familj där.
De bodde ihop allihopa. Mm. De hade en liten kammare då innanför köket.
Jaha.
Och så var det i det brygghuset då man först kom in i. Där var det en liten kammare rätt fram.
Ja.
Och där låg farfar då som vi sa och farmor då. Fast inte de var Fredrik och Anna då.
Ja.
Och så hade Signe då och eller Edith och Ernst hade ju vindsrummet då till sitt sovrum.
Mm.
Och de hade ju Signe då och sen på sladden fick de ju Bengt då. Så det var ju först då sen de fick mågen då Helge som Signe gifte sig med.
Mm.
Som den här stora byggningen vart upprepareras och de fick som de har det idag.
Ja.
Så det var ju fantastiskt att ta dem till Kumbo ihop och ha så lite och trångt.
Mm.
Det är många som tror att det där var prästgård. Jag vet när vunnit kyrkan de kom och frågade att det är den vita gården, det är prästgården brukar de säga. Det var väl alltid så att det skulle vara en stor gård.
Mm.
Ja, det har varit väldigt fint i den där gården jämt och liksom sån ordning och det var så noga med allting och det är det ju än idag.
Ja.
Vi brukar prata om hur det var. Jag hade då väldigt respekt för de hade ju det där gruset var ju kratta och så hade de gånger då som man utav bräden som man fick gå på.
Ja.
Och det var väl ingen människa som vågade gå bredvid det där bräderna heller.
Nej.
Och jag glömmer då aldrig tror jag det där dasset de hade. Det var hemskt stort. Jag vet inte hur många fjöl det var. Ja. Kanske 5-6.
Lite högt.
Högt. Det var uppbyggt och så var det 4-5 trappsteg.
Ja.
Och varenda söndag morgon då, för vi skulle följa in där kanske var väl säkrast innan vi gick till kyrkan.
Mm.
Och det var kratt, då var det sand. Mm. Fin, fin sand på golvet.
Ha.
Och renskurar luktade så otroligt gott.
Ja.
Och så hade de dragit i det där sand och med något kratta så det gick i vågor. Det ena trappsteget så och det andra trappsteget så. Så man visste ju inte om man vågade gå upp och sätta sig där.
Nej.
Och vilket arbete!
Ja.
Och de hade ju på gården då en lita stuga då med eldstad i.
Mm. Så. Ja, där bodde väl pigorna.
Ja.
Mm.
Ja, tycker ni att vi har något mer att prata om?
Jag tycker jag berätta ganska mycket nu.
Ja, det har ni. Ni har varit jätteduktiga. Fråga er då om hembygdsföreningen och dialektarkivet får använda det här. Ni har pratat om då upptagningen för just för att vi får spela upp och så att arkivet kanske då för forskning får gå igenom det.
Ja, det får de här.
Ja.
Om det är någonting som passar då så.
Det är den här nytta det vi har gjort. Alltså.
Det är det säkert. Tack ska ni ha.
Tack. Tack.
Jag skulle ha haft Ivar med nu då, men nu lär jag ju radera bort det då. Så att jag det här pappret som jag har på slutet så jag känner mig nervös att jag har det. Ja, vi är i Folkets hus på Karlsbyheden och det är lördagen den 23 juli 1983. Och jag heter Edith Andersson, Per Edith. Och med mig här har jag Sven Olsson från Karlsbyheden. En utav alla eldsjälar som ställde upp och ordnade så att vi fick ett Folkets hus på Karlsbyheden. Sven, hur gammal är du?
Jag är 59 år.
Du är född?
20 juni 1924. Så jag har nyss fyllt 59 år.
Var är du född någonstans?
Ja, jag är väl härstammar väl egentligen ifrån Linghed. Och jag är väl född hemma i Linghed hos mormor.
Dina föräldrar var också ifrån Svärdsjö då?
Ja, far ifrån Hillersboda och mor var från Linghed.
Men sen så gifte du in dig hit till Sundborn då?
Ja, 1948.
Och vem gifte du dig med då?
Agnes Lindahl.
Nu hade vi önskat, Sven och jag, att vi hade haft någon med oss utav de här riktigt gamla eldsjälarna. Men att många utav dem har gått bort. Så vi ska försöka ändå att prata lite om det här Folkets hus. Och det var väl någonting som började väldigt tidigt, tanken på att de skulle försöka att samla lite pengar. Vet du på ett ungefär när det var?
Ja, 1931 så började de. Och 1933 var Folkets hus föreningen registrerad. Och då hette det Sundborns Folkets hus förening, UPA.
Heter det så än idag?
Ja, det heter fortfarande så.
Och det gick till så då att de samlade lite pengar då. Var det som andelar då eller var det bara att de lämnade på listor eller så? Vet du någonting om det?
Ja, vi har listorna kvar och det finns sen ungefär 31 då börjar de i alla byar i Sundborn. Och de la väl ungefär 5 kronor per styck då.
Tror du att de var med i Sundbornsbyn och upp bort över åt Karlborn och de byarna också?
Ja, det var ifrån Riset och det har jag sett. Och Rupptjärn och de flesta byar i Sundborn.
Ja, det var ju intressant att veta att hela socknen liksom var intresserade. Men det där tog väldigt lång tid då innan det blev någonting. Och det var ju klart, det var ju pengar som saknades. Och det var ju arbetslöshet och de hade säkert väldigt ont om pengar i gårdarna.
Ja, det var väl, problemet var väl att det fanns väl inga vidare jobb. Så 5 kronor för dem på den tiden, det var en stor uppoffring. Och det får vi nog komma ihåg. Att 5 kronor för dem, det var nog det mesta de kunde prestera. Genom det att det var så hemskt smått om jobb och små förtjänster.
Ja, det var säkert mer än om de har gett 100 kronor idag.
Ja, det... Det fanns överhuvudtaget inte några pengar, så det får vi nog vara glada för att de startade i alla fall. Och, så det fanns en Folkets husförening när det blev ju så småningom att det fanns ju en danspaviljong som användes ju då.
Har du någon aning om när den där dansbanan var byggd? Som vi hade här alldeles intill på Munkea.
Den skulle vara byggd 1924.
Var det någonting också, tror jag, som blev byggt helt på frivillighetens väg och som bygden kostar på?
Ja. Det var, de fick väl ha insamlingar och så jobbar de väl förstås. Så det var nog ungefär samma system.
Men så hände ju något så olyckligt då med den där dansbanan. Vilket år tror du det var?
Ja, det måste vara 1948 som några pojkar brände upp den. Och det var nog det som var den tändande gnistan till att Folkets hus saken tog fart. Genom det att den använde ju lite dans och lite förströelse, men då sen fanns det ju ingenstans och ha någonting.
Nej, det var ju faktiskt rätt stora fester här på Karlsbyn på somrarna. Nu hade vi åtminstone ett par sommarfester. Och vi hade ju uppträdande, så vi hade ju en utescen. Och du brukar väl, fast ändå inte du har flyttat hit, så brukar du väl åka ner hit säkert och vara med. Och så hade vi ju de här onsdagsdanserna som var ju väldigt trevliga och hemskt mycket folk. Då kommer väl du ihåg det med?
Ja, det var ju faktiskt en många gånger en upplevelse, för att det var ju väldigt mycket folk och god stämning. Och så det var nog det som var värsta bekymret, att för det var ju idrottsföreningens inkomster som vi förlorade när vi inte hade någonting att hålla på och dansa på längre.
Ska jag tala om för det var det kostade? Det kostade 50 öre för pojkarna och 35 öre för flickorna att komma in. Men som sagt var, det var ju, vi hade ju inte så mycket att betala med heller, så det var säkert stora pengar på den tiden. Och då var det 48, säger du, som den där dansbanan brann ner. Ja, det stämmer nog det. Kommer du ihåg någon händelse omkring det? Ni hade väl ordnat då också för någon fest på sommaren?
Ja, jag tror det var Artur Östervalls orkester som var kontrakterat. Så vi fick ju i en väldig hast till att göra en dansbana utan tak. Så att vi kunde genomföra sommarfesterna. Och det fortsatte vi med i från 48 då och till 54, när vi kunde använda Folkets hus.
Jaha, så det var påbörjat då i början på 50-talet, så det gick att använda det på 54. Och du vet väl en hel del om, för då var ju du bosatt här då, på Karlsbyheden bodde du, ja. Och du vet säkert hur det gick till då när ni försökte att komma igång med själva huset som vi nu sitter i.
Ja, vi använde ju då innan det var målat. För att vi hela tiden så behövdes ju pengar för fortsatta arbeten. Vi skulle ju ha en kaffeservering, men vi använde själva dansgolvet. Och det andra, det fick stå då för mera för framtiden.
Om vi då går tillbaka till liksom när ni började bygga. Och det kanske du kommer ihåg och hur det gick till då. Det var ju en gammal lada från Vika, prästgård, som ni köpte. Och det var säkert hemskt mycket problem för er med både det ena och det andra. Det skulle ju vara byggnadstillstånd. Och...
Ja, problemet var ju att vi hade ju frivilliga krafter och tecknade timmar, arbetstimmar. Men vi hade väldigt lite pengar. Och det var ju vårat problem hos myndigheterna. För de godtog inga som de var rädd för, att det skulle bli en halvmesyr som skulle stå som ett monument över mänsklighetens svagheter. Att det gick bra att starta, men det var svårare att fullfölja det. Så att vi fick ju vänta ett år och ingenting hände. Och då kom Ivar Hansson till mig och sa om vi skulle åka ner till Stockholm, för han skulle i alla fall ner på en kurs i ventilation. Och jag hade ju fribiljetter, så jag sa att jag följer naturligtvis med, för att ett tillstånd måste vi ju ha på ett eller annat vis. Och tack vare att vi var optimister och talade om att det här skulle kunna fungera, så fick vi ett byggnadstillstånd på stubben när vi kom till Stockholm då. Så att För de trodde inte på bara kalla siffror, utan de ville ha liksom en garanti att det verkligen skulle kunna fungera, och det lovar vi. Och som tur var så gick det ju bra.
Ja, de tyckte väl att ni såg trovärdiga ut förstås. Så att, fick de bara se det, och så då tänkte de där ser envisa ut, så nog det blir nog det där. Att, det är väl så alla gånger att bara att skriva och papper, det brukar sällan fungera. Så ni kom hem glada i hågen då. Du var ju järnvägare, eller är ju fortfarande, så du var väl, hade ju den förmån då att du kunde åka gratis. Men, och det var då som ni började köpa ladan då, eller var den köpt redan?
Den var köpt ett år tidigare för 4000 riksdaler. Och den löste ju många problem för oss, för det var vilda diskussioner om lokalens storlek. Och när ladan inköptes så fick vi storleken så att säga gratis. För den var 23 meter lång och 9,30 bred. Och säkert en 5-6 meter i nock. Så det var ett pampigt hus.
Ja, men den har ju tillhört Vika prästgård då, så det är klart att det var väl en stor egendom där då. De hade behövt en stor lada. För här omkring skulle vi ju absolut inte kunna hitta något så stort. Tror du att jordbruket, liksom kreatursskötseln, lades ner då i Vika eftersom de sålde ladan, eller skulle de bygga nytt då och ville inte ha den där gamla timmerladan då?
Ivar Hansson, som var liksom tillskyndare utav köpet, han sa att den hade nummer 10 i en förteckning, så troligtvis så var jordbruket under avveckling. Och därför så, tack vare att någon såg annonsen, så löste sig problemet med lokalen.
4000, det fanns då att betala den med, så det var, den kunde betalas kontant.
Ja, det fanns medel avsatta under flera år då, och sen hade ju våra duktiga damer då sytt och stickat, så vi hade haft auktioner i några år då. Så 4000 gick nog bra.
Ja, det var nog på 46 eller 47 som vi startade det med de där syföreningsaktionerna. Jag var ju med på det, jag då. Vi tog ju ut 2 stycken i varje by, och så samlas vi då och pratas vi. Och sen gick vi var och en i sin by då och samlade ihop pengar. Och de var villiga allihop, både yngre och äldre, och satsa lite. Och sen så for vi till stan då och köpte handarbeten. Det här var tidigt på hösten. Och så satt vi igång då. Varenda vecka hade vi syförening. Och vi gick ju, bestämde från den ena gången att nästa gång då skulle vi vara där. Och det var ju en tid vi hade ju otroligt trevligt. Gemenskapen i byarna växte ju kolossalt genom det där att vi fick träffas varje vecka. Och jag för min del tyckte höjdpunkterna, det var ju när vi hade de där som började på att bli gamla med oss. För de kunde ju, de berättade för oss, och då var vi säkert riktigt tysta och skebedeliga, för då var vi nyfikna, och de berättade om hur det var när de var unga och hur de hade haft det, och det där, ja, det fastnade lite, så vi hade säkert otrolig nytta av det med. Jag minns till exempel Henrika Bäckström. Hon hade otroligt gott minne och mycket att berätta. Så, och det var roligt att komma till de där gamla hemmen, och för det såg ju lite annorlunda ut då än vad vi hade som hade bildat hem senare då. Så det var en underbar tid. Vi började ju ha auktionerna här nere då i Baggerskolan. Sen så fick vi ju förmån att använda Blixbo bystu, eller Blixbo skola fick vi använda som bystuga, för då hade väl skolan lagts ner där. Så då ända fram till att vi fick Folkets hus färdigt, så hade vi det som samlingslokal, skolan i Blixbo. Och jag minns första auktion, jag tror att vi fick in 1700, och det var ju otroligt mycket pengar som vi hade här nere i Bajerskolan. Så som du säger, det kanske fanns några tusenlappar i alla fall när den där ladan skulle köpas. Hur fraktade ni hem den på förvis då? Ni var väl nere där och fick plocka ner då och märka ner stock för stock. Fanns det traktorer?
Ja, vi var väl ett gäng som plockade ner den. Och sen fraktades den hit på lastbil då. Så vi hade den utspridd då i terrängen i runt den grund som sedan 1953 då blev uppmurad och ett valv gjutet då. Men då var det att märka att stockarna var runda på utsidan och flata på insidan. Så det sattes upp en klinga här utanför då som de körde stockarna i för att få dem släta på utsidan, och det var ju inte det lättaste. Och det gjorde Per Andersson och Johan Sjöblom och Anders Andersson. Och det var ju förfärligt intressant att gå hit och titta hur verket fortskred. Det glömmer man.